Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Vem skulle vilja sjunga en sång för mig för att tjäna en krona? Är någon som vill sjunga en sång för att tjäna en krona?
Behöver inte göra det, men
vem skulle kunna tänka sig sjunga en sång för att tjäna en krona? Om jag så säger. Vem skulle kunna tänka sig skura köksgolvet för att tjäna en tia? Vem skulle kunna tänka sig städa upp i vårat garage för att tjäna en tia? Det är ganska stökigt. Som ni ser... Om ni kan tänka er att göra det här, det beror ju hur mycket ni vill ha pengarna egentligen, eller hur? Så, och det finns en del människor som är beredda att göra nästan vad som helst för att få mer pengar. De vill ha pengarna så gärna att de är beredda att till och med synda mot Gud för att få mer pengar. Och när man har den inställningen, så då blir resultatet att man går bort från Gud och att man slutar älska Gud. Och det är därför som Gud varnar oss för att älska pengarna och älska det som är i världen. Vi ska läsa ett bibelställe som ni får höra. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och pengarna är ju inget fel. Det är goda gåvor från Gud. Och vi ska ju arbeta precis som vi talar om för att tjäna pengar. Och vi ska använda dem efter Guds vilja. Men kärlek till pengar, det är någonting annat. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. Så när man börjar älska pengarna, då kan det leda till många olika synder. Det kan leda till att man stjäl. Kan leda till att man ljuger för att få mer pengar. Det kan leda till att man till och med skadar andra för att få mer pengar. Och kärlek till pengar, Det kan leda till att man slutar älska Gud och gå bort från honom. Jag tror att om någon skulle säga till någon av oss, ni får 10 miljoner kronor om ni lämnar Gud och går bort från honom för evigt. Så ingen av oss skulle ta det, va? Eller hur? Vi vill inte för evigt hamna i helvetet, utan vi vill ju komma till himlen. Och vi ska komma ihåg att vår största skatt, vår rikedom, det är ju Gud och den himmelska skatten. Och vår rikedom är långt mer värt än allt som finns, alla skatter här på jorden. Och vi ska knäppa våra händer och be att Gud hjälper oss att komma ihåg det när vi frestas att älska pengarna och tingen här i världen. Herre Gud, vår himmelske Fader, du som har frälst oss och sänt din son, du som har sänt din ande att helga oss för att vi ska tillhöra dig. Du är vår största skatt. Hjälp oss att inse det när vi frestas att älska pengarna och det vi kan köpa för pengar. Hjälp oss att komma ihåg att du är vår största skatt. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Predikotexten den tar vid där evangelietexten slutar, så vi ska läsa från Lukas 16 kapitel från den 10 versen, och så lyder Guds heliga ord. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Om ni inte har varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sa han: ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Predikotexten handlar om att vi ska ha en rätt inställning till pengar och ägodelar, och att vi ska förvalta våra pengar på rätt sätt efter Guds vilja. I det tidigare kapitlet så hade Jesus också talat om pengar. Där finns liknelserna om det borttappade silvermyntet, och där finns också liknelsen om den förlorade sonen, han som gick bort och slösade bort sin del av arvet. Och går vi ännu längre tillbaka, så kan man säga att Jesus börjar tala över det här ämnet, alltså över om pengar, i det 12 kapitlet. För där finns liknelsen om dåren som samlar skatter åt sig själv, men som inte var rik inför Gud. Och där finns också uppmaningen: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt detta andra, det som vi behöver för vårt liv och det som vi kan oroa oss för. Då ska ni få allt detta andra också. Och Jesus säger också: där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Och i vårt kapitel så fortsätter hans den här undervisningen och om vårt förhållande till pengar med liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Och så sen fortsätter han med liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Den rike mannen som använde alla sina pengar för egen del, för att själv leva i överflöd, men som inte kunde tänka sig att offra ett enda öre för att hjälpa Lazarus, som så låg sårig vid hans port. Den här liknelsen om den ohederlige förvaltaren, som vi läste som evangelietext, den får sin tillämpning i vår predikotext. Så egentligen hör de här två texterna nära samman, och ska ju egentligen behandlas samma söndag. Och ämnet för Jesu undervisning är ju vikten av att vi rätt förvaltar våra pengar. Och tillämpningen av liknelsen, först kommer ju liknelsen om den ohederlige förvaltaren, och så börjar tillämpningen i vers 8, men i vår betraktelse för idag ska vi börja med vers 9, där Jesus säger: skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att det ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Och vad är mammon? Och mammon, det är pengarna. Men pengar och rikedom blir lätt en avgud, och det blir en avgud när man börjar älska pengarna och sätta sin förtröstan till pengarna. Lita på pengarna, att de är en garanti för ett tryggt och gott liv. Och det är därför att pengarna så lätt blir en avgud, som Jesus här kallar pengarna, den orättfärdige mammon. Och så fortsätter Jesus undervisningen om pengarna och säger: den som är trogen i smått är också trogen i stort. Den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Om ni inte har varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Så det här är en lång parallellism. Och här är ju kontrasterna: trogen i smått ställs mot trogen i stort. Den ohederlige mammon ställs mot den sanna rikedomen. Det som tillhör en annan ställs mot det som tillhör er. Och det är inte svårt att förstå vad Jesus syftar på med de här parallellismerna. Så trogen i smått, den ohederlige mammon och det som tillhör en annan, det syftar ju på pengarna som vi har fått till vårt förfogande. Men vad syftar han på med uttrycken trogen i stort, den sanna rikedomen och vad som tillhör er? Ja, på samma sätt som vi talar om tron och kärleken när det gäller vårt eget och vårt kristna liv, så talar vi om nåden och nådegåvan om man ser det från Guds sida. Tron, det är hjärtats förtröstan på Guds nåd för Kristi skull. Kärleken, det är vårt kristna liv som vi lever i lydnad för Guds bud och i kärlek till Gud och vår nästa. Kärleken, den är en frukt av tron och följer på tro. Så ser det ut hos oss, och motsvarande från Guds sida, då talar vi om nåden och nådegåvan. Nåden, det är Guds sinnelag mot oss syndare, som innebär att han inte vill fördöma oss, utan han vill skona och förlåta oss för Jesu Kristi skull. Och nåden omfattar alla, eftersom Kristi försoningsverk omfattar alla. Och den här nåden tar vi emot genom tron. Nådegåvan däremot, det är någonting som följer på tro. Det är en personlig andlig gåva som Gud ger till den som tror, och genom den utrustar Gud oss för tjänst i hans rike. Så man kan säga att först ger Gud oss sin nåd som vi tar emot genom tron, och det är så vi blir Guds barn. Sen ger han oss andliga gåvor, nådegåvor, som utrustar oss för ett liv i kärlek, ett liv i hans tjänst. Och vi har många ställen i Nya Testamentet som talar om de andliga gåvorna. I Romarbrevet 12 talas det om profetians gåva, om gåvan att undervisa, om gåvan att utöva barmhärtighet och så vidare. Och i första Korintierbrevet så talas det om gåvan att utföra kraftgärningar, gåvan att tala ord av vishet och gåvan att tala ord av kunskap, gåvan att bota sjuka, gåvan att tala och förstå och översätta olika språk, gåvan att hjälpa, gåvan att styra och leda och så vidare. Och det här, det är nådegåvor, och det är på de nådegåvorna Jesus syftar med uttrycken trogen i stort, den sanna rikedomen och vad som tillhör er. Och det är egentligen en allmängiltig sanning som Jesus säger när han säger: den som är trogen i smått, han är också trogen i stort. Den som är ohederlig i smått, han är också ohederlig i stort. Kan tillämpas på många områden, men i det här sammanhanget så betyder det naturligtvis den som är trogen i smått, alltså den som är trogen när det gäller att förvalta pengarna. Den som förvaltar pengarna som en kristen i kärlek till Gud och i kärlek till sin nästa, han kommer också att troget förvalta det som den sanna rikedomen, de andliga nådegåvorna som Gud ger oss för tjänst i hans rike. Och nu kommer frågorna. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Om ni inte har varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Och det underförstådda svaret på de här frågorna är ju ingen. Ingen vill göra det. Ingen kommer att anförtro oss den sanna rikedomen om vi inte har varit trogna när det gäller förvaltningen av pengarna. Och nu är det ju Gud som ger den sanna rikedomen. Det är han som ger oss de andliga nådegåvorna. Och det är naturligtvis honom Jesus har i tankarna när han frågar: vem vill du anförtro er den sanna rikedomen? Så om vi inte har varit trogna när det gäller förvaltningen av pengarna, så kan vi ju inte vänta oss, och Gud kommer inte att ge oss de andliga nådegåvorna, det som är mycket större att förvalta. Men det är allvarligare än så. Och det visar framförallt nästa liknelse om den rike mannen och Lazarus. Våra pengar och tillgångar, det är jordiska gåvor som Gud ger oss att använda det korta liv som han ger oss här på jorden. Och vårt liv här på jorden, det är ju bara en bråkdel, det som är bråkdelen av en sekund av vår eviga existens. För vi har odödliga själar. Och egentligen tillhör allting honom, som vi hörde David lovprisa Gud. Ur din hand har vi gett åt dig. Så egentligen tillhör allt Gud. Och han sätter oss till förvaltare av sitt goda. Den som tror på honom kommer också att låta tron påverka vad man gör med pengarna, så att också pengarna får tjäna Guds rike. Vi är Guds tjänare. Också det vi tillhör eller har till vårt förfogande låter vi tjäna Guds rike. Och Jesus visar med nästa liknelse om den rike mannen och Lazarus hur ett egoistiskt bruk av pengarna och tillgångarna är ett tecken på att tron saknas. Och här är det som är det allvarligare. Tron saknas. När vi inte låter våra pengar tjäna Gud och vår nästa, så är det ett tecken på att själva tron saknas. Och saknas tron, så är vi ju heller inte rätta personer att få de andliga nådegåvorna från Gud. Jesus säger ju så här: om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, alltså pengarna, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och då måste vi fråga: vad är det att vara trogen när det gäller pengarna? Ja, det första Jesus nämner hittar vi i den 9:e versen. Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Och det här, det kan innebära två saker. Det första, vi ska använda våra pengar så att evangeliet sprids och så att människor får höra evangeliet och bli frälsta. Och de kommer då i himmelen att ta emot oss och ge oss erkännande att vi använder våra pengar för att bekosta evangeliets spridning, så att evangeliet också kom till dem, så att de fick höra, tro och bli frälsta. Det är ju så att all kyrklig verksamhet måste utföras av människor. Det är ju människor Jesus befaller gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. All kyrklig verksamhet utförs av Jesu lärjungar, och allting kostar pengar. Utbildning av förkunnare, löner, resor, undervisningsmaterial, sångböcker, kyrkolokaler och så vidare. Annonser, allt det som behövs för att sprida evangeliet kostar pengar. Så Gud har gett oss rikliga tillfällen att visa oss trogna i smått, alltså när det gäller pengarna. Och den som är trogen i smått ska också få en riklig lön, lova Jesus. Han ska få den sanna rikedomen. Och Jesus säger på ett ställe: ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Och det här, det syftar på allt. Det syftar i sammanhanget på att göra gott, att ge lån till de som behöver det, att förlåta de som gör ont. Så kristna utövar sin tro med generositet på alla sätt, både materiellt och andligt. Men jag sa att det här kan betyda två saker. Det andra det här istället kan betyda, det är att vi hjälper våra fattigaste medsyskon i tron med våra pengar. Så det, de fattiga kristna, de är ju redan troende och de kommer till himmelen utan våra pengar. Precis som den fattige Lazarus, han kom till himlen utan den rike mannens pengar. Men visst hade det varit en himmelsvid skillnad om den rike mannen haft tron och behandlat den fattige Lazarus som en kär trosbroder. Visst hade det varit en himmelsvid skillnad om den rike mannen haft tron och visat sin tro genom att hjälpa Lazarus med sina pengar och sitt överflöd. Lazarus hade då kunnat ta emot honom i de eviga boningarna och ge honom sitt erkännande. Men den rike mannen saknade tron. Och att tron saknades, det bevisas av det egoistiska bruket av det här överflödet. Han kom i en sånt lidande efter sin död att en enda droppe vatten skulle ha gett honom lindring, men det nekades honom. Och det här, det är ju inte ett straff för att han har använt pengarna på felaktigt sätt. Det hans egoistiska bruk av pengarna visade att tron saknades. Det här är otrons straff. Det är ju någonting helt annat än att välkomnas in i den himmelska härligheten av medtroende, medsyskon som vi hjälpt. Att vara trogen i smått innebär att vi inte ska låta pengarna bli en avgud. Jesus säger att ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller så kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och att tjäna mammon, det låter väl kanske man tjänar pengar, men att tjäna pengarna, vad är det? Och det innebär att man älskar pengarna. Man lever. Man är, hela ens liv är inriktat att få mer pengar. Och man vill samla dem på hög och bevaka dem. Och så tror man att har man bara pengar så är det en garanti för ett tryggt och gott och långt liv. Och den som så har gjort pengarna till en avgud som man förtröstar på, han kan inte samtidigt älska och tjäna Gud. Det är en omöjlighet. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Herren är vår Gud. Och honom ska vi älska. Över allting. Och honom ska vi lita och förtrösta på. När Jesus sa det, då stötte han på invändningar. Allt det här hörde fariseerna som älskade pengar. Och de hånade honom. Då sa han: ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan, till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Så fariseerna hade deras, alltså de menade att pengar och rikedom var ett tecken på att man var välsignad av Gud på ett speciellt sätt. De såg rikedomen som en bekräftelse på att de hade rätt förhållande till Gud. Men däremot var det en fattig människa. Vad var det för fel på honom? Det måste ju vara något misstänksamt. Och därför älskade de pengarna. Och de ville gärna pråla också med sin rikedom. Rikedom ansågs som ett bevis på att man var rättfärdig inför Gud. För varför skulle Gud annars ha belönat en med så mycket pengar? Fariseernas inställning till pengar var ungefär densamma som finns i modern framgångsteologi. Det tankesätt som finns i många karismatiska samfund. Där man ser framgång, där man ser rikedom, där man ser kroppslig hälsa som ett tecken på att man är välsignad av Gud och har Guds välvilja. Så unga familjer I karismatiska samfund kan du berätta om den här hetsen att man ska ha hela tiden finare, göra framgång, yrkeskarriär, man ska ha finare bil, man ska ha finare hus, man ska ha finare allt som ett tecken på att man är välsignad. Man ska ha hälsa som ett tecken på att man är välsignad av Gud. Jesus tillrättavisar fariseerna för deras felaktiga inställning till pengarna. De använde rikedomen som ett tecken för andra på att de var rättfärdiga. Men rikedomen det hade bara en yttre glans inför människor. Men Gud såg till hjärtat. Det som behagar honom, det är ju inte summan av kapitalet, utan det är hur våra pengar och tillgångar förvaltas, hur det används. Tänk på den här änkans skärv. Det var inte storleken på kapitalet, utan det var hur det förvaltades. Han väntar sig av oss en trogen förvaltning av de tillgångar som står till vårt förfogande, pengar och allt annat han ger, så att det blir till hans ära, så att evangeliet blir förkunnat och så att fattiga kristna blir hjälpta. Vi har nu hört om tillämpningen av den här liknelsen om den ohederlige förvaltaren. Den ohederlige förvaltaren, han använde en annans tillgångar på ett klokt sätt för att det skulle tjäna hans eget bästa i framtiden. Men den här liknelsen vill Jesus lära oss att använda våra pengar, som ju egentligen är en annans, det är ett lån från Gud, på ett klokt sätt så att vi får nytta av det i framtiden, i evigheten. Så det var inte den ohederlige förvaltarens ohederlighet, det var inte hans egoistiska användning av pengarna som det är inte det vi ska ta efter, utan vad ska vi ta efter? Jo, hans klokhet, hans slughet, hans list, hans vishet. Och för oss som tror så är det en klok och vis förvaltning om vi använder pengarna så att Guds rike får framgång, så att evangeliet når fler, så att fattiga trosyskon blir hjälpta. Och oavsett storleken på kapitalet så kan vi vara viss om en sak då det gäller världslig rikedom, att den tar slut. Den tar slut om inte förr, så den dag vi sänks ner i graven med tomma händer. Och då är förvaltningen det enda som har betydelse. Jesus säger, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Amen. Låt oss be. Herre, vår Fader i himlen, vi tackar dig för den nåd du har bevisat oss i din son Jesus Kristus. Att du har upphöjt oss till dina barn och dina tjänare. Bevara oss i den rätta tron genom evangeliet. Tänd i oss en rätt kärlek till dig så att vi tjänar dig med allt du ger oss. Gör oss till trogna tjänare i smått så att du kan anförtro oss de andliga nådegåvorna. Hjälp oss så att ditt namn blir predikat rent och klart bland oss, och vi lever efter din vilja, så att ditt namn blir ärat bland oss. Dig tillhör all ära i evighet. Amen.